Plötsligt så vaknar jag en morgon och kommer ihåg att det är ju snart jul med allt vad det innebär i Sverige. Men hur är det i Thailand? Firar vi skandinaver jul på samma sätt här? Och hur är det med julmaten och julbaket? Och därför tänkte jag att jag ringer Viveka.
Som en plätt för en Malmöflicka sett, och en tös från Helsingborg är gud att drömma om. Ystad tösernas uttal, det är det grannaste jag vet. När hon pratar så kan jag sitta och lyssna i all oändlighet. När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår, då känns det lite extra hur mitt hjärta slår. Stockholmskan är vacker, göteborgskan har sin charm. Men när en flicka talar skånska, är det något som gör mig så varm. Jag drog en spad om madam, och hon kom från Simrishamn. Men en hjärtedam från Lund, hon har förtrollat mig. Flickorna ifrån Klippan har något tydligt mjukt och lent, och Kristianstadtösernas snack, det är så klingande och rent. När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår, då känns det lite extra hur mitt hjärta slår. Stockholmskan är vacker, göteborgskan har sin charm. Men när en flicka talar skånska, är det något som gör mig så varm. I Landskrona och Eslöv med, där faller jag på knä. När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår, då känns det lite extra hur mitt hjärta slår. Stockholmskan är vacker, Göteborg.
Välkommen tillbaka, Viveka.
Tack.
Hur länge har du och maken Björn firat jul i Thailand?
Sedan 2007. första julen vi firade, som sedan kommer att hänga ihop med alla jular fram till och med nu. Men vi var här faktiskt 1981 och firade vår första jul tillsammans.
Oj då.
Men då hade vi inte flyttat hit.
Nej, men då var det kanske inte så mycket julstök och julbak, va? 1981.
Nej, jag hade med mig lite grann faktiskt, kommer jag ihåg. Jag hade nog någon hemkokt kola eller så med mig. Men vi firade det på The Chao Phraya River med både thailändska danser och internationellt julbord och isstatyer och annat som man var väldigt imponerad av då 1980. Men nu firar vi på vårt eget sätt och har hittat lite lagom tradition att plocka ut det bästa som vi tar med oss här.
Ja, för nu bor du och Björn här på heltid, och betyder det att du julstökar som i Sverige med både mat och mat?
Alltså stökar, jag har inte samma sorts hem för det första, och det är inte byggt på det sättet så att det blir stök på samma sätt, och så har man inte hemmavarande barn längre heller, så att vi har dragit ner väldigt mycket på det här pyntandet och är väl ganska, vi är inte minimalistiska, men det är, ja, adventsljusstaken har jag fått till i år också, och vi kom faktiskt hem från en resa i förrgår, så att vi var inte här på första advent, men nu började väl de här från och med idag och imorgon med förberedelser och inköp och bak och julgodis hemma gjort.
Ja, men jag tänkte just på det här med adventsljusstaken. Den håller vi igång i alla fall.
Ja, det har vi. Det är en av de få mässingsprodukterna som vi har tagit med oss till Thailand, för att vi tyckte nog att vi skulle kanske mest hålla oss till gammalt ärvt silver eller silverprodukter, för att i ett varmt land så skulle det passa bättre med lite kalla färger. Mässing är ju ganska varm i färgen. Ja. Men å andra sidan så kommer den här ljusstaken från Björns hemstad Västerås, och det är Skultuna. Ja. Och den symboliska misteln heter ju den fyrarmade ljusstaken, så att den känns viktig att ha med här. Som måste förankrat både Västmanland och Sverige för övrigt.
Ja, men Viveka, hur är det med julstjärna i fönstret?
Nej, det har vi aldrig haft.
Det har du inte?
Aldrig, när vi har haft lingonriskransar.
Jaså, okej.
Okay. Så du tänker dig, ja, stora kransar som har hängt med röda band i fönstren. Men har vi haft som tradition alltid.
Ja, för här i Thailand hittar du väl inga lingonris, va?
Nej, men jag tycker faktiskt att de här buxbornen, eller vad det nu är för buske som de klipper i olika roliga och fantasifulla figurer, från största elefanten i Hua Hin till små jätter och nallebjörnar och allt vad de klipper figurer av. Det är väldigt likt i de små lärartade bladen som lingonris nästan.
Aha.
Så att det ska man väl nog kunna få till. Jag kan nog gå ut och klippa lite grann med mitt eget och få till någon krans. Jag har inte riktigt bestämt hur vi ska göra. Vi har som sagt ännu inte börjat med själva pyntandet, mer än att jag har hängt den traditionella speciella kransen på ytterdörren. Mm. Så det klingar när man öppnar. Aha. De gamla bjällror som har suttit runt skånska hästas hova när vi åkte inte pulka utan åkte släde till julotta när man var barn. Då fanns det snö i Skåne. De har jag här runt kransen, så det plingar det där fantastiska ljudet när man öppnar och stänger dörren.
Ja, just det. Jag undrar vad thailändarna tänker när du hänger upp riset i fönstret.
Ja, har du någon synpunkt på det som vet mer än jag, tror jag?
Nej, jag bara tänker att de tycker nog att det är lite originellt.
Ja, vi får se hur jag ska få till det. Jag har inte börjat ännu, men får välja ut några fönster också där det passar.
Men berätta, Viveka, vad är det för speciellt gott som du gör till dig och Björn så här i juletider?
Alltså det jag börjar med i god tid, som det är ju framförallt att baka saffranslängder. Har jag en speciell, väldigt, väldigt, väldigt mycket saffran. Om det står en påse så har jag tre påsar.
Oj.
Och så har jag massor med riven mandelmassa i mitten också, så att den är verkligen väldigt, väldigt delikat och lyxigt läcker. Och hållbar, lika god när man har frusit den som man äter den direkt. Så det lägger jag ner mycket omsorg på, att det ska bli bra. Det får jag liksom inte slarva mig igenom, utan det måste bli bra.
Ja, men mandelmassan i mitten, det måste göra att den blir väldigt saftig och...
Ja, men hela den här degen och detta receptet, det är inga vanliga, jag vet inte var det kommer från början, men det, förmodligen är det väldigt mycket smör i själva degen.
Ja.
Och den är lätt hanterad och så blir den nästan orange-gul för att just använda 1,5 gram istället för 0,5 gram saffran till en vanlig sats. Ja. Och det ger ordentligt med saffransmak.
Och det ger ordentligt med doft också.
Ja.
Vibeke, jag har ju sett...
Stå på tur här nu.
Ja, jag har ju sett att i Eslöv tror jag det var så skulle de börja sälja saffranssemla. Har du hört talas om det?
Ja, jag har hört talas om det. Och det är konstigt att säga Eslöv just. Det är ju min gamla studentstad.
Ja.
Men jag vet inte om de var först. Men jag har hört talas om det. Och jag vet inte riktigt om jag är nog för traditionell i min... När det gäller... mat som är relaterad till vissa högtider om året för att blanda ihop semlorna med saffrans. Men visst, det kanske är en smakupplevelse.
Ja, fast jag tycker nog som du att lussekatter är ju lussekattetid, va? Och semla är semletid.
Och den rena fina smaken man får av en god semla med en god vetedeg med lite kardemumma i botten och en stor skiva med massa i mitten. Det blir, kan jag inte känna skulle passa ihop med vispgrädde och saffran.
Knappast. Vibeke, var kan man hitta dina recept någonstans?
Ja, de flesta recepten finns på publicerade på Nyfiken Grå. www.nyfikengra.se.
Ja.
Där har jag nu publicerat, jag tror det är 49 recept totalt. Så det är väl uppe snart i, vi ser om jag har någon bok eller vad det ska bli.
Ja.
Men det är inte bara bakning utan det är matlagning och det är drycker och det är inläggningar och marmelader och det är allt möjligt som jag gör.
Hittar man den här saffranslängden också där?
Jag tror att den finns där, annars får du återkomma till mig så ska jag skriva ner speciellt för dig.
Ska vi spela lite julmusik så att lyssnarna får den rätta stämningen nu när det lider mot jul? När det lider mot jul med Carola Hellqvist hör vi här då.
Det strålar en stjärna för underligt blid i öster på himlen hon står. Hon lyste över världens oro och strid i nära 2000 år. När dagen blir mörk och när snön faller vit, då skrider hon närmre, då kommer hon hit. Och då vet man att snart är det jul. Och julen är härlig för stora och små, är glädje och ljuvaste frid. Julgran och ringdans och så är lycka oändligen blid. Är ljus allas ögon då strålar som bäst och stjärnorna tindrar som mest. Och där ljuset är, där. Yeah.
Ja, idag önskar jag att jag satt hemma i köket hos Viveka och Björn eftersom programmet handlar om julgodis. Och det är Viveka bra på. Vilken julmat kan du absolut inte vara utan ens i Thailand, Viveka?
Mm, ja, alltså någon form av rökt kallt kött känns väldigt viktigt för mig. För i Skåne har vi alltid haft rökt julskinka. Alltså julskinkan är rökt innan man bakar den i ugnen.
Aha.
Och det får jag hitta någonting annat som jag... Då, jag köper alltså inte Ikeas färdiga julskinka som är för mig en vanlig sommarskinka. För den är ju, alltså den är ju kokt. Ja. Den har ingen speciell smak. Och sen till detta då den sån här krossade röda senapskorn. Mm. De mörka senapskornen, inte de gula utan de mörka. Man stöter dem och så rör man ut dem med lite grädde. Det till sån här skinka är väldigt...
Vänta lite, Vilka. Sa du att du blandar grädde i senapen?
Ja, alltså när man bara använder senapskornen.
Ja.
De man får köpa på från Sverige tror jag. Fått det här finns ju gula och mörka senapskorn. Så stöter man dem och egentligen rullar man dem med en stor senapskula i en speciell rund skål. Så att alltid mormor gjorde för liksom, till både lutfisk och till. Och så rör man det så det blir en liten kornig gegga. Och sen tillsätter man lite vispgrädde för att kunna få lite mer krämigt.
Hörru, Vilka,
jag har... Med skalen kvar blir ja. Ju då på själva senapskornen. Det är ju därför den, du vet, vanlig skånsk senap som du kan köpa i affärer i Sverige. Den är ju, där är ju skalen kvar.
Ja, den är lite fickig.
Ja. Mm.
Är det det som kallas för knärullad senap?
Tror jag, för att som jag vet att både mormor och mormors mor satt med den här speciella skålen och kulan, då hade de den mellan knä, alltså de satte den skålen mellan knäna och så rullade de sen det här järnklotet som för övrigt jag och min bror brukade använda på sommaren när vi skulle stöta kula.
Ja.
Så att den där kom till användning både sommar och vinter, den där senapskulan.
Det säger man.
Mm.
Kakor och tårtor är ju alltid populärt. Och har du något recept som passar thailändska frukter? Kanske banan eller äppelkaka eller något sånt där?
Ja, då har jag flera olika recept när det gäller. Men det är ingenting som jag skulle tycka passade till jul. Alltså om vi håller oss till julen. Men jag har gjort, det är mycket man kan göra. Framförallt banan är ju tacksam att göra både kakor och även frusna rätter. Och baka hela i ugnen. Och banan är lätt att använda tycker jag. Och där finns på den här adressen som vi nämnde tidigare.
Ja.
Ett bananrecept som jag tror heter bara banantårta.
Okay.
Som jag har tagit fram för många år sedan och blev allas favorit i Sverige. Den kan man väldigt, väldigt gärna ha till jul. Men det är inte min speciella jultårta. Men jag gör den regelbundet här för att bananer framförallt... jag tycker bättre om de lite större bananerna som inte är så söta.
Mm.
Men även de små. Men då får man ju ta... dubbelt så många, de här små som är små som tummarna ungefär, eller prinskorvar, då får man ta många fler än vad som står i receptet.
Men vilken tårta är din favoritjultårta då?
Alltså traditionsenligt så har vi haft en sachertårta, alltså en tårta från Österrike från början, men som vi också har modulerat om receptet för att de man fick i Österrike på det här vinakonditorierna, de ofta för mycket... Alltså den här chokladbotten kunde bli som ett skånskt grovbröd. Och sen var det bara den här aprikossylten under det heltäckande smälta blockchokladen. Men jag gör en botten på mest hasselnötter, bara hackade hasselnötter och äggvita för att få ihop en botten och så kaka och det. Och så har jag faktiskt fått fina torkade aprikoser just för en månad sedan hit bringade av en väninna från Ungern.
Ja.
Aprikoserna är som bäst. Så nu ska jag börja med att göra den där sylten. Och sedan så bakar man botten, lägger på breder över den här sylten och fryser man snabbt in det så att man kan sen täcka alltihopa med varm blockchoklad. För det är lite svårt, annars geggar ju sig chokladen ihop sig med sylten.
Ja, men betyder det att du gräddar tårtan i frysen?
Nej, jag gräddar den först.
Jaså.
Och sen så lägger jag över den här hemmagjorda aprikossylten. Sen fryser den.
Sen fryser den. Ja, du vet, jag hängde inte med riktigt.
Jag ska ovanpå aprikossylten. Och det är inte så lätt när aprikossylten är mjuk.
Nej,
okej. Okay. Då blandar den sig med chokladen.
Ja, det kan du ha rätt i. Ja.
Så den kommer jag nog göra i år också. Sen har jag något år gjort några små kolapajer istället. Sådana portionspajer med något dekorativt thailändskt eller internationellt eller asiatiskt liten fruktbär som är mer för dekorationens skull. Mm. Men
hur gör man dem då?
Förlåt?
Hur gör man dem då?
Ja, då använder man en pajdeg som man faktiskt har crème fraîche i pajdegen. Sen trycker man ut degen i små former och bakar dem så det blir små pajformar som i muffins. Storlek ungefär. Ja. Och sen fyller jag det med en kolasmet som jag kokar ihop grädde, kakao, smör och socker.
Oj.
Det blir segt och härligt och sen så häller man i det.
Ja, du hör hur jag stönar.
Ja, gott. I lagom mängder.
Ja, men vi verkar ärligt nu här. När du håller på med så mycket god mat och goda bakverk, hur lyckas du och Björn framförallt hålla vikten?
Ja, men vi äter inte så mycket som jag tillverkar och så mycket. Jag pratar nog mycket mer om mat än vad jag äter själv.
Ja, så.
Men jag äter gärna, men jag äter alltså, lite sparsmakat, eller vad ska man säga. Lite av det jag tycker är gott och väljer. Så jag är inte de som går på julbord runt om i Sverige och liksom äter ut av allting, utan jag plockar några saker som jag tycker verkligen är gott. Mm. Och det jag saknar här är sillen, det kan jag säga. Inlagda sillinläggningar. Min hemma gravade senapssill och vitlökssill. Det kan jag inte få till här.
Nej, det är svårt.
Då ska jag lyckas få hit i tid såna här vad heter det? Salt? Det heter nog. Alltså, såna som jag vet finns i Sverige numera. Alltså färska sillfiléer som har varit i ättika och sen blötat ut som finns på konservburk tror jag i Sverige numera. Som man bara, som liksom, de är ju råa. Fast de har ju behandlas via kombinationen socker och salt. Mm. Precis som när man gravar.
Ja.
Och då är de färdiga att använda. För jag hörde förra året att det var någon som hade tagit med sig det. Och sedan gjorde de här. Så vi skulle nog kunna gå och få till. Men
ja,
ska ta en väg nästa vecka till Pattaya. Och se om jag hittar på Villa Market. De brukar ha god sortering av olika internationella produkter. För att få till lite hemlandskänsla också.
Det har ju öppnat en delikatessbutik i Bampé, Viveka. Precis vid hamnen till Kushang, eller Kusamete. Ja.
Jättebra.
Han har ett väldigt brett sortiment, det kan jag lova.
Det tycker jag.
Ja.
Tycker att det jag har köpt av honom har varit av bästa kvalitet.
Ja.
Både kryddor och framförallt den färskrökta laxen som jag nu också måste lite och köpa lite mer till jul, mitt lilla julbord här.
Mm.
Det är viktigt också att det är inte typiskt svenskt eller thailändskt eller någonting, det bara är färsklax, ja. Och det har han en väldigt det är väldigt hög kvalitet på den.
Bra. Viveka, har du något godis som man kan komma och äta mycket av utan att gå upp i vikt, så kallat hälsogodis?
Hälsogodis. Ja, det låter ungefär som man skulle doppa yoghurt bara i choklad eller någonting sånt där. Men det kallar jag inte för julgodis.
Ja, men det kallar jag för godis.
Man kan säga mandlar och nötter är ju inte så. Alltså, det har ju en viss nyttighet i sig. Så man tänker sig att man skollar mandlar och rullar in dem i lite mandelmassa och doppar dem i choklad. Så har man väl en ganska... Jag menar, mandelmassa är ju... Riktig mandelmassa är 50 socker, 50 mandel.
Mm.
Men mycket och mycket, vet jag inte om det är någonting man kan äta mycket. Nej. Kanderade äpple kanske?
Eller torkade bananer.
Torkade bananer och ananas,
ja.
Man är så goda färska.
Ja, det är de. Men hur är det med konfekt, Viveka? Kokar du karameller och gör praliner också?
Ja, jag kokar framförallt en fransk kola. Och istället för kakao i den så använder jag blockchoklad. Och den brukar bli bra så man liksom kan klippa den. Så har jag annat recept som jag vet ligger ute på, som jag gjorde förra året. Jag kallar det nog för katastrofkola. För första kolan så brände jag allting. Jag skulle prova att göra det i mikrougnen och det gick för fort. Så det bara förkolnade allting. Men sen började jag om igen. Och det är med tranbär. En smörkola med torkade tranbär. Och det är en väldigt härlig kombination. Och det är väldigt lätt att göra också om man gör... Ta lite lugnt.
Mm, mm,
inte skruva på mikrougnen för
mycket.
För det var ju väldigt smidigt faktiskt att göra det i mikrougnen, blanda socker och grädde och sen ja, rörde man väl i med tranbären senare.
Ja.
Men det är en sån baskolasats som en vanlig smörkolasats, där kan man ju ha allt från krossade polkagrisar till till att man strör lite salt ovanpå. Det är också gott, god brytning mellan det söta och salta, såna här grova saltflingor.
Jaha.
Sen kan man ju doppa kolan i choklad igen, så har du ju en liten dumlevariant.
En liten pralin.
Eller ischoklad. Jag har fått hit vad heter det? Kokosfett i fast form har jag fått hit från Sverige, men nu har Göran på O'Larry's i Bampé talat om för mig att nu har han också fixat kokosfett.
Jaha.
Allt som jag har bett om, det han inte hade, det har han meddelat att han nu har fått hem. Så nu ska du kunna få tag i allting här.
Vad bra.
Mm.
Men nu ska vi spela lite mera julmusik, tycker jag. Vad säger som vi spelar en sockerbagare?
Ja, varför inte?
En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hängar julgransaker och hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäll,
ja, idag tipsar alltså vi Vecka i Rayon om julbak och julmat som du lätt kan fixa till själv och sedan avnjuta med din partner. Och recepterna vi Vecka, de finns på www.nyfikengra.se, var det så?
Ja.
Ja. Och då måste jag fråga Vivica, stämmer det att kvinnor älskar choklad mer än män?
Alltså jag har inte sett någon vetenskaplig statistik på det, men jag tror att det har blivit lite mode i att choklad, och sen man nu talar om hur nyttigt och bra det är med den här mörka chokladen med hög procent av kakao som är lite bitter.
Mm.
Att den till och med är nyttig och då kalorisnål, så har det blivit väldigt inne att servera dessa chokladbitar i alla möjliga sammanhang. Både på fina företag och till kaffet och till dessert och lägga det ovanpå glass och jag vet inte vad. Och det kanske är då så att man ser att kvinnor som annars kanske inte unnade sig så mycket sötsak och tycker att det här är lite sundare, samtidigt som det är minst lika gott.
Ja.
Eller så har man utvecklat sin smak kanske också och börjat, själv älskade jag den här mörka chokladen som barn, och då hade ju Marabou en orange förpackning på sin chokladkaka, som jag vet att det var inte många barn som tyckte om den, men jag älskade den mörka. Så för mig har det liksom alltid gått med, det här med mörk blockchoklad.
Mm.
Men jag kan tro att det, att kanske är det en modesak, eller kanske är det som du säger att de, ja, det skulle vara spännande om man kunde göra någon stor statistisk undersökning där alla fick lämna in anonymt, och man säger att man tog 10 000 som fick skriva svar ja eller nej, så undrar om det blev någon skillnad mellan män och kvinnor.
Jag vet ju, Vivica, att män i alla tider har försett kvinnor med chokladaskar.
Ja, det hoppas jag att de kommer fortsätta att göra, men det var väl en liten period, tror jag nog, 60-70-talet där man skulle vara så lika på det sättet, i den bemärkelsen att man nästan höll på att renera ut den här, att få vara kvinna och vara man.
Ja.
Vilket ju naturligtvis inte har någonting att göra med lika värde, utan då blev det ju då trappades det ner på de här uppvaktningarna.
Oj.
En bukett blommor och choklad och så av en uppvaktande kavaljär. Men jag tror det har kommit tillbaka.
Ja, jag hoppas det verkligen, för jag tycker det sitter väl i ryggraden.
Ja, så men gillar jag i alla fall. Jag tycker det är trevligt.
Kul.
Får man då visa sina kvinnliga sidor tillbaka på ett annat sätt. Det är det här ge och ta och inte bara lika hela vägen.
Ja.
Det blir men, så himla formigt.
Om vi män kan visa kvinnorna lite uppskattning med en ask choklad och en bukett blommor, så visar ju kvinnorna oss män uppskattning genom att kanske göra en god choklad efterrätt eller någonting till oss.
Ja, det tror jag jämnar ut sig. Sen behöver det inte vara inom samma timme precis. Men nej, det tror jag absolut på jag tycker att fortfarande att män ska hugga ved och byta en bildäck. Innan kan göra något annat som...
Ja, det får kvinnorna gärna göra också.
Ja. Om du syr, trappa eller någonting annat. Sen att man kan det rent... Alltså, fysiskt klara av det. Det är väl väldigt bra att man kan det.
Absolut.
Men jag tycker fortfarande att män ska vara män.
Jag tycker detsamma. Men Viveka, då måste vi ju tipsa om lite desserter med choklad tycker jag. Vad sägs om ananas med choklad? Hade du något recept på det?
Ja, det är ju det enklaste av alltihopa. Att man bara skär och framförallt en färsk ananas och doppar dem i ringarna i mörk choklad och lägger på ett fat. Och sen gärna en klick grädde till det som man blandar i lite kakaopulver. Sen när det nästan blir lite bitter. Om man nu använder sig av en choklad som är lite sötare än den där mörka. Så vi säger en medelchoklad som har lite mer sötma än den här 80-procentiga mörka. Så kan det vara väldigt gott mot att då servera dessutom en liten klick vispad grädde med kakao i. Dessutom så blir desserten lite mer komplett med den där grädden till också. Och det är en sån... En liten efterrätt som man kan börja lära sina femåringar vara med och doppa ananasringar.
Ja, det låter väldigt gott. Jag måste alltså prova det där för det låter suveränt gott.
Ja, det kan man ju göra ganska framgångsrikt med även med konserverad ananas. Men den är ju absolut sötare så där, än vad den här färska ananasen som är så frisk och syrlig här i Thailand är.
Men här i Thailand så håller vi oss till den färska, va?
Ja, det är sagolikt gott och jag har inte riktigt fått kläm på, du vet som har bott här längre än jag, Bernt. Det finns ju en som är lite mindre ananas som är lite mer barkig och smakar nästan lite jäst på gräns till en vin, att något övergått i någon sorts vinsmak. Ja. Den är taggigare och den är inte lika saftig men har en väldigt speciell smak. Lite barkig nästan.
Jag vet att det finns en som är lite mer träig och tugga, vet du. Ja. Men det är nog allt jag vet om just det.
Och den är mindre också.
Ja,
på den sidan är den gulare och mer taggig. Men vi får väl läsa i böckerna.
Ja, vi får se.
Men får vi bara prova oss fram.
Ja, om man ska doppa ananas i choklad. Kan man ha både mörk och ljus choklad?
Det tycker
alltså,
jag.
Antingen eller.
Och gör man ett stort fat och lägger upp och så är det ganska vackert om man har ringar som är och då kan du ha vit choklad också så gör du det ännu festligare rent vad ska man säga, ögongodismässigt.
Ja, helt rätt.
Men det finns ju så mycket sådana. Sen kan man ju strö över lite nötter eller valnötter eller vad man också för att dekorera det här smälta choklad med silverkulor eller kanderade violer eller någonting som man gör för att det ska vara vackert eller flagad mandel bara.
Ja.
Innan det stelnar alltså så det fastnar så att det inte far omkring.
Viveka, nu bor du ju nära Göran i Bampé så att nu har du ju inte svårt att hitta de rätta ingredienserna. Men hur är det med övriga thai-butiker? Är det svårt att hitta saffran och vad man nu behöver för någonting?
Alltså, jag som bor på landet här och inte i en storstad, jag har nog största problemet att få dem att förstå. Och även om man har lärt sig orden på thailändska så uppenbarligen så klarar man inte av det rätta uttalet. Det är svårt med de här fyra olika nyanserna i varje ords betoningssätt. Men jag tror att saffran, många har ju råkat komma hem med gurkmeja istället. Det är väl ett vanligt fel man gör när man har rest i Indien och i Asien överhuvudtaget. Man har trott att det var saffran och så. Men om man är en köpare då tror jag, alltså det är ju en exklusiv vara som säger att vad det vi räknade ut att det är dyrare än guld per kilo.
Ja, jag tror det.
Men, har ju också använt som en exklusiv handelsvara för länge sedan så det är så konstigt. Och det kan vara svårt, det hittar jag ju inte i de här lokala butikerna utan jag handlar all frukt och grönt handlar jag här i byn. Och vissa skolor som vi har fiskeby, de kommer och båtarna kommer in på morgnarna.
Ja.
Och då kan de väl fortfarande kanske ligga och sprattla om jag är nere och tidigt på morgonen. Så jag ser att de inte är komna utfrysta från Vietnam så mycket annat.
Just det, just det.
Man tror att allt är fångat här. Men annars åker jag nog gärna till Band P eller till, ja, det var alla de här Lotusbutikerna, ganska välförsedda. Man behöver mjölk. Mjölk använder jag mycket i både matlagning och i att dricker kanske inte i per glas, men jag har det i både te och kaffe, så att, och det har de inte alls i alla färgbutiker.
Nej. Men Lucia Viveka, för oss andra så betyder det ju vanliga lussekatter, men du gör alltså en lusselängd istället. Och då måste jag fråga, är det samma lussedeg du har?
Ja, det gör jag. Jag brukar göra, och den satsen är så stor så att jag brukar göra både kusa och en krans faktiskt. Inte bara en längd, utan jag viker ihop det till en krans, så blir det också lite mer jul. Ja. Och ibland kan jag då servera om jag har gäster här bara till så att man sätter lite levande ljus i den också, små sådana torrt ljus, så ser det ännu mer julelikt ut.
Ja. Men sa du kusar?
Ja, säger man inte det? Det
gör man. Jag kallar det för lussekatter.
Ja, kusar och katter, det är väl olika...
Nej, det var nytt för mig faktiskt. Det var nytt för mig, lussekusar.
Lussekusar. Kusar och katter, det trodde jag var namn på de olika formerna man gjorde. Alltså, jag tror det var 7 olika former man fick lära sig att göra som barn när man stod och rullade degen. Det var inte bara det där S-formade, utan sen var det dubbel, sen var det kringla, sen var det snodda, och sen var det någonting som kallades för skägg, tror jag, som man gjorde... Ja, hur man placerade russinen då. Men det brukar bli några sådana figurer också, för att om det kommer barn på besök, så är det mindre barn, så tycker de det är roligare att sitta och välja en figur än att bara ta en bit vetefläta eller fläta, tror jag.
Uppe i Kiruna, där jag kommer ifrån, Viveka, där gjorde vi bara lussekatter, alltså den där S-formade. Jag har aldrig sett någonting annat.
Har du inte?
Nej, jag kanske utan att tänka på det, men jag tänker nog på lussekatter som ett S.
Men du tänker inte på de S:en som i så fall är liksom, om du tänker dig de här som är ligger med ryggen mot varandra, för att S:et...
Jo, det har jag sett någonstans på något café eller så har jag sett det.
Ja, för det trodde jag var de ursprungliga.
Jaha.
När man lägger S:en liksom över varandra så det blir fyra.
Ja, jag förstår. Men man kan alltså göra hur man vill, bara man använder samma del som du.
Jag tror att när man ska ha in det på samma plåt, så ska man också se till att ha samma tjocklek på sina, så det inte blir någon som blir en tunn, baka en lång, tunn som ett lillfinger, för då lär ju den brännas.
Ja.
Om de andra ska få, alltså då jäser de inte samtidigt, så att man ska försöka hålla samma tjocklek på sina kreationer.
Mm. Men nu när vi sitter här och pratar lussekatter och lussekusar och allt vad det heter, då måste vi väl lyssna på Lucia-sången.
Ja, det tycker jag. Det gör vi.
Har du någon favorit som sjunger den?
Alltså egentligen tycker jag att Elvis Presley har faktiskt gjort en fantastisk stark inspelning utav denna. Jag har bara hört en live-version och jag vet inte, men det finns så många, många vackra röster. Så bara man gör det med värdighet så...
Men Viveka?
Ja.
Om jag nu inte hittar Elvis, får jag lov att ta Pavarotti?
Ja, absolut. Det är väl, jag trodde vi skulle ha honom till en större avslutande finalsång, men...
Vi får se vad vi hittar.
I så fall så tycker jag vi tar på. Ja.
Mm, vi ser.
Sul mare luccica l'astro d'argento, l'acida e l'onda, prospero il vento, sul mare luccica, l'astro d'argento, l'acida e l'onda, prospero il vento, venite l'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa
thank you. canto ne bastimente, e terra assai lontane, cantano a bordo son napulitane. Cantano pedramente, o golfo già scompare, e alla mietta mare non può che la pelle le fa vedere.
Ja, du har alltså lyssnat på Vivekas tips på chokladgodis och lussekatter och annat som du lätt kan fixa till själv och sedan avnjuta med din partner eller själv. Och man kan alltså hitta alla dessa godsakerna, eller recepten i alla fall, på hemsidan www.nyfikengrand.se. Stämmer det, Viveka?
Jag tror de flesta finns där, och de som inte finns där så finns det åtminstone bilder på en hel del på min egen hemsida www.vireka.se. Ah. Och då stavar jag Vireka med V-I-V-E-C-A.
Ah.
Där har jag en hel del foto på olika bakverk. Jag tror nog någonting av det här också kan ha kommit med. Men annars får du återkomma till mig, Bernt, så ska jag försöka se dig med bilder om det skulle bli något problem med det.
Ja,
men bilder eller så.
Du har alltså skrivit ner en förfärlig massa recept både på bakning och matlagning.
Ja, jag har sedan jag var tonåring har jag två stora A4-pärmar med egna recept som jag har experimenterat fram och gjort om. Och
ja, så en del har du förbättrat, andra har du gjort helt nya.
Ja, ja, och de pärmarna har jag med mig till Thailand också. Och där är både klet och klär på de här inplastade sidorna som från de har legat uppslag när man håller på med.
Ja, ja.
Med sin, framförallt mat- och baklagning.
Mm. Vivica, kan du berätta vad du själv serverar för julmat? Blir det kanske rent av dopp i grytan?
Nej, det har vi aldrig haft. Jag vet inte. Nej, det har vi aldrig haft. Jag tycker mycket om vörtbröd. Det är nästan det viktigaste, vörtbröd och julost. Som jag återgår till en fråga som du sa tidigare. Och det har jag lyckats köpa på svenska ambassaden som har haft en julbasar i samband med att Svenska kyrkan första advent har en väldigt fin och stämningsfull gudstjänst. Har varit på svenska residenset i Bangkok.
Ja.
Och då har jag varje år köpt. Och då är det kyrkan som säljer. Och det är ju till förmån för det ena och det andra såklart. Mm. Och den som har stått för den bakningen av de vörtbröden har varit alldeles på topp, tycker jag. Ja. Och då har jag efterlyst att det var någon som kunde hjälpa mig och köpa det, för att jag hade inte möjlighet att vara närvarande. Vi var uppe i luften och flög just då, så vi missade det här. Tyvärr i år.
Ja.
Så det vill jag väldigt gärna ha, vörtbröd och julost. Och julost är den här röda runda klotosten som man kan köpa året runt här i Thailand. Men till jul. Och så vill jag ha väl färskrökta laxen och något kallskuret då som är med rökt smak.
Mm.
Och gärna en hemmagjord leverpastej som jag brukar göra.
Skånsk.
Och skånsk leverpastej, då har man ju en ansjovis i också, så det gäller liksom att få tag i det också, men det har jag sparat, så det har jag.
Mm.
Och sedan lite pocherade ägg till den här laxen och någon god, någon eller några goda korvar, rökta korvar med kryddiga smaker. Och har ju just nu fått en då direkt från Budapest, en riktig äkta tuff salamikorv. Och så har jag en annan polsk korv som jag har fått från andra vänner, från andra delar av världen, och de har fått ligga till sig, så de ska väl fram på mitt lilla julbord.
Ja.
Jag får nog ihop lite lagom sådär.
Ja. Viveka, i Skåne drack man svagdräcka till julmaten?
Alltså på landet, ute på landsbygden, när farmor och farfar bodde på en gård där vi var på flera jular och även mamma och farfar, så kommer jag ihåg att det fanns, men inte att det drack just till julmat. Och jag kommer nog ihåg att det fanns den där kaggen som stod någonstans, så jag tyckte det luktade så himla illa om det. Då försökte nu få oss barn och hälla det i mjölken till och med, och jag tyckte det var förfärligt.
Nej, så gjorde man i Småland.
Jag tycker kanske min farmor och farfar den generationen, men inte mina föräldrar, nej. Det har ingenting som tillhör, inte julmust heller, absolut inte julmust.
Nej.
Det tycker jag är lite illa om.
Men vad dricker du till julmaten då?
Alltså jag dricker nog väl lite, men egentligen har man gjort Janssons frestelse, så är det väl ett glas öl kanske, men jag är ingen stor öldrickare. Jag dricker nog hellre vin, men det passar ju inte till kanske till Janssons frestelse. Jag kan tänka mig att om man har Janssons frestelse på lunchen, och då blir det nog öl, och sedan så kanske något gott vitt renvin eller så till kvällens lax och kallskurna. Så kan det bli. Jag får tänka till lite mer. Jag vet inte om vi kommer att vara ensamma eller vi kommer att ha besök eller gäster lite hur. Jag har ett stort arrangemang på julafton nämligen här. För nionde året i rad så arrangerar jag en beachvolleybollturnering.
Oh.
Och den brukar inte vara klar när jag har städat undan stranden och plockat hem alla saker. Så brukar klockan vara 3:30, så då gäller det att och ha någonting färdigt.
Det gör det, för då har jullunchen passerat redan.
Ja, då blir det vår jullunch och så blir det middag klockan kanske 8:30.
Ja.
Då har vi haft det några år nu, men det passar oss.
Ja. Då tackar vi dig för din alltid lika goda medverkan, Vivica. Och vi ber att få återkomma till semlorna och hör sen.
Så gärna så. Önskar en lugn, fin och fridefull jul för alla som lyssnar här.
Tack, Vivica. Och bara som avslutning ska jag då spela några skånska julvisor med Christer Lund. Bara för dig.
Tack så mycket.
Ja, jag gick till min bror den första dag jul. Och då gav han mig ett hus. Sen så gick jag till min bror den andra dag jul. Så fick jag två kögor och ett hus. Ja, sen gick jag till min bror den tredje dag jul. Så fick jag tre grå gäst, två kögor och ett hus. Sen så gick jag till min bror den fjärde dag jul. Så fick jag fyra feta svin, tre grå gäst, två kögor och ett hus. Ja, sen gick jag till min bror den femte dag jul. Så fick jag fem feta får, fyra feta svin, tre grå gäst, två kögor. Gick jag till min bror den trettonde dag jul. Så fick jag 13 gubbar och 13 kärringar. Vär gubbe hade 13 käppar på vär käpp satt och 13 knyde. 12 grydor och 12 gröda. 12 gröda i vär gryda. 11 vällingar och 11 bötter. 11 vällingar i vär bötter. 10 par kommer sluta. 9 sarkar lösa mör. 8 hörlagå med guldsala på. Rumpespessen lag därifrån. Stod en gammal gubbe så där en på. 7 ska man se 6 och gå med sina grisar. 5 feta får, 4 feta svin, 3 grå gäst, 2 kagor och ett hus. Sen var det inte mer. Ingen har jag klagat i hela huset där är lus. Jag syltar brukhål och vattenbos. I morgon snackar ni mest om vädret. Till ni får små flittar på mångräven. Till kostnadsrypen ni tar nu skall. Tycker det lätt för det varmt och kallt. Finns karsen bredvid ett och rumpa gulen. Med högra tommen i västra gulen. Han snackar höjt om sin fina gul. Och höger skattar att höra en gul. Vilken kvinnorna hus så tysta. Med sina stickor och dana lysta. I kammaren spelar hon akna. Och slår i bordet så det är sin snack. Är ni sugna på en vals så är det bara till dansa. Jag ska ta, jag har lärt den här Ivar Julvarboda Tivoli-valsen kallar han den för. Det är en liten text i Sladänga som vi sa. Töserna och frågorna på gång för ett ledan så kan ni det töser för gärna över oss för mig. Kom ju de allra första två år, det kom ju i städerna i alla fall redan i säkerhet. avlöser de här enradier med smörjkoppar i olika register. De man brukar kalla för Magdeborgerska. Eller kallar man dem för rikeharmoniker. Egentligen är detta rikeharmoniker också. Det är samma teknik. Det är en tre minuter och en tre minuter. Det gäller att rika på rätt håll. Annars blir det galet. Och när de här spelen kom då för 100 år sedan, det var väl ledaren på den tiden som det nu att kommer där något nytt modernt som är lite större och blänkligt mest, skulle ju alla ha det. Trots att väldigt många de fortsatte ju spela på en rad ens man köpt fåröret. Jag träffade en gubbe, han tyckte det var till kludra tiden, men så mycket knappar så. Men så han där gick bra sen han hade spelat en tid, sa han. För där kunde bara ta till de mögade tangenterna, så hittade han rätt. Det är en sladänga från Nordvästskåne, det går inte att ta ut i de mögade tangenterna för den är lite äldre, men upptäckte han redan på 1870-talet. Jag ska försöka med på den ändå. Det handlar om byarna här mellan Ängelholm och Klippan. Och gillerna, och vad de drack på gillerna, de lär ha druckit någonting som de kallar för pilleknäckare. Pilleknark eller pilleknarkar har varit allmänt begrepp på en liten syd, men pilleknäckar, det var en specialblandning av rom och madeira, hälften av varje. Sen hade man en variant som man kallar för dunderpilleknäckar, där hade man dubbelt med rom. Och egentligen ska han dricka sju sådana till den här biten, men det är inte helt nödvändigt. Det behöver inte göra som Grodakalen heller. Grodakalen, det var det originalet från Lönsboattrakten. Han hade varit på gille, och då hade färsigt jag skulle fylla med så Grodakalen. Men jag lurte ju själv och jag var ful alla redan när jag kom dit. För jag har varit i höjan, jag har varit i Stavik, jag har varit i källorna och grydor och kryd. Där fick vi kaffe, där fick vi höga, där fick vi pillägne. Yeah.